Podplay.
Till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl är här också.
Hon är här.
Hon är här i avsnitt 320. Sista avsnittet för den här terminen. Sen går vi på sommarlov.
Ja, bara en sån sak. Sommarloven då.
Ja, men det är det. Det är sommarlov.
Ja.
Och lite semester. Vi ska ju ha, eller ja, vi ska på jobbvecka du och jag. Men ändå, podden tar sommarlov.
Alltså det är ju nästan semester ändå.
Mm.
Det är en skön kombo i alla fall.
Det är fin inramning. Absolut.
Ja, det är det verkligen.
Men
verkligen.
Efter det här avsnittet, Anna ska köra andra delen av det här historiska caset idag. Men efter det så kommer vi att gå på 4 veckors podd. Samaster. Sen är vi tillbaka i augusti igen i full kraft. Mm-hmm. Men man behöver ju vila ibland från poddutrustningen.
Vila behöver man ju göra, men vi kommer ju också livesända lite och så. Det kan vi ju ändå lova.
Det kan vi absolut lova. Det brukar bli så när vi är på samma plats och vin är inblandat.
Ja, just det. Det också. Ja.
Just det. Den detaljen.
Ja.
Men jag tänker att du kör ju en skön cliffhanger sist. Det var ju prat om... Ska du köra en liten resumé? Eller?
Ja, men varför inte? Alltså, i del 1 av det historiska caset som jag har grävt fram så befinner vi oss i London. Vi har stiftat bekantskap med Dr. Crippen, hans numera konstaterat framlidna hustru Cora Crippen och hans nya flickvän Ethel. Och det var ju så att Cora försvann ju under lite märkliga omständigheter, vilket resulterade i att New Scotland Yard inledde en utredning. Mm. Och vid husrannsakan hemma hos Dr. Crippen, som för övrigt hade då gått upp i rök tillsammans med Ethel, så grävdes ju kvarlevorna efter hans då tidigare hustru Cora fram.
Mm.
Och när vi skildes åt efter förra avsnittet så hade ju då också patologen konstaterat att Cora hade förgiftats med skopolamin, eller djävulens andedräkt, om man så vill. Ett mycket potent gift.
Och kroppen var ju ordentligt skändad också.
Det får man ju säga.
Mm.
Det som är lite intressant i det sammanhanget är att jag har faktiskt aktivt letat, men inte funnit information om hur eventuellt blodbesudlat det var i den här källaren.
Mm-hmm.
Jag tycker det är intressant i sammanhanget.
Ja, det är ju svårt att, som han hade gjort, separerat alla ben och från kroppen. Det saknades ju benen. Och dräpa en människa, stycka en människa och separera ut alla ben utan att blod förspills, så att säga.
Ja, men eller hur? Jag tycker det är, jag är lite förvånad över att det inte överhuvudtaget har kommenterats någonstans. Jag föreställer mig att det skulle vara tekniskt sett och praktiskt sett helt hart när omöjligt att hantera en kropp på detta sätt utan att efterlämna ganska stora mängder blod. Så det är sånt som jag ligger vaken och funderar på nätterna när ni andra sover.
Inte tänker på det. Nej.
Nej, men ska vi kasta oss tillbaka då till London och 1910-tal? Det är ju så att just nu så pågår ju då utredningen rörande kropp kroppen, vad kroppen har utsatts för, hur den har mördats och hanterats och så vidare. Men parallellt så pågår ju också efterforskningar av då Crippen och hans unga flickvän som verkade på något sätt ha gått upp i rök, bokstavligen talat. Men så var det så att nu ska vi slunga oss iväg.
Förlåt. Men det är otroligt roligt om de har gått upp i rök, bokstavligen talat. Det är ju fantastiskt roligt om de har gjort det. Jag fick en väldigt stark bild framför mig.
Mm. Ja. Vi kanske ska backa på det då och säga att
nej,
de
jag,
hade
nej.
Plötsligt försvunnit, bokstavligen talat.
Så kan man också säga. Fortsätt gärna.
Ja. Hur det än begav sig så ska vi nu lämna London för ett ögonblick och bege oss till Antwerpen, Belgien. För där i hamnen så ligger det luxuösa passagerarfartyget SS Montrose. Eller Montrose. Jag vet inte, hur skulle du? Montrose. Ja.
Montrose.
Ligger här, Montrose, flådigt och betraktar passagerare som kliver ombord. Det här fartyget var på väg mot Quebec i Kanada. Och det här var ju en lite speciell typ av fartyg. Det var ju alltså en lyx, liksom, kryssare. Och det tilldrog sig ju främst då elitmänniskor, så att säga. Den övre, högsta sociala klassen. Överklassen.
Det känns som en kusin till Titanic, känns det som.
Ja, men lite så, faktiskt. Ombord på SS Montrose så befann sig Captain Kendall, som hälsade gästerna välkomna ombord. Och särskilt naturligtvis de som bodde på toppdäck, högst upp på fartyget. Det var ju de rikaste, naturligtvis. Och parallellt med att detta utspelar sig så hade ju nu nyheten om det här tämligen uppmärksammade mordet i London spridit sig ute i Europa. Och det gick nu, det basunerades ut nu i medierna över världen att en misstänkt mördare var på rymmen. Det vill säga Dr. Crippen, som nu var, får man väl ändå säga, skärligen åtminstone misstänkt för mordet på sin hustru. Och nu var det så att Kendall hade som vana att köpa sig dagens blad. Det hade han gjort även denna dag, The Daily Mail, i hamnen i Antwerpen. Och läste nu om mordet. Och han var inte ensam om det här, naturligtvis. Det här mordet var liksom resans stora samtalsämne, skulle det visa sig.
Får man göra lite reflektion?
Absolut.
Jag reflekterar över hur liten världen var även då. Vi vill ju gärna tro att nu, där vi lever och bor nu 2023, så färdas ju nyheter över hela världen i hög hastighet med hjälp av alla sociala medier och så vidare. Jag tycker det är fascinerande att för över 100 år sedan, när man hade liksom tidningspapper som trycktes och någon gynnade cyklar runt och kastade de här ihoprullade cyklar.
Ja.
Alltså att även då så färdades viss typ av nyheter tämligen fort ändå, skulle jag säga.
Alltså jag håller så med dig, Lena. Och samtidigt så speglar det kanske lite dagens så här informationsflöde. Det är så mycket information som flödar, inom citationstecken, nyheter, så att det nästan blir desinformation.
Ja,
det är liksom svårt att urskilja vad som är liksom hett och inte. Och här kan man ju tänka sig, i avsaknad på alla de här digitala kommunikationsvägarna, att det som det skrevs om, det var liksom...
Ja,
the real
det som
deal.
Sticker ut, sticker ut. Ja.
Ja, men verkligen. Och det är såklart oklart vad Captain Kendall tänkte den där dagen. Om han överhuvudtaget tänkte tanken att ett fartyg ju kan vara en potentiell, så att säga, flyktväg. Men det var så att redan samma kväll som fartyget lämnade hamnen i Antwerpen så observerade han två människor som stod på däck vid räddningsbåtarna. Och det var något där som han reagerade på. Det var något som stack ut i deras beteendemönster. De här båda passagerarna kände han igen som far och son Robinson, som han hade hälsat på tidigare när de klev ombord.
Jaha.
Men det var något nu som han reagerade på. Det var nämligen så att de höll varandra i handen på ett sätt som framstod, jag skulle kunna uttrycka det som otillbörligt.
Okay.
Så att säga. Eller snudd på incestuöst, som han uttryckte det. Alltså sättet som då pappa Robinson vidrörde sin vuxne son som hade registrerat sig som passagerare. Och det var ingen polett som trillade ner i Kendall den här kvällen. Han drog inga vidare slutsatser av det här egentligen, utan han önskade far och son en trevlig resa och fortsatte sin rundvandring ombord. Men det var någonting med de här två som han tyckte ändå stack ut.
Reflektion.
Ja.
Man förstår ju att det här är Crippen och Ethel.
Mm.
Men varför väljer man inte far och dotter Robinson? Det verkar inte lite stökigt att göra, så att säga, om man nu vill gå under radarn. Varför kör man en 180-gradare? Är det inte lite konstigt?
Jo.
Tänker man så här, nej men de letar efter en kvinna och en man, så vi kör två män. Men det känns ju jävligt stökigt att hålla ihop den cover storyn på något sätt.
Alltså jag tror det var det som var strategin faktiskt. Men ja, vi ska återkomma till det.
Okay.
Om en liten stund så kan vi djupa lite där. För att jag håller med. Det är ju onekligen lite spektakulärt.
Ja.
Kan man ju säga. Ja. Samtidigt som nu då den här lyxkryssaren hade tagit sin riktning mot Quebec och Kanada, så var ju det här mordet sprängstoff i London. Tidningarna var fulla med artiklar om Dr. Crippen och hans unga flickvän. London Times till exempel hade döpt om det här mordet till källarmordet i norra London. Och det här var en snackis. Alltså, man tyckte det här var otroligt intressant att följa. Och vid samma tidpunkt så var en mycket ung politiker vid namn Winston Churchill.
Mm-hmm.
Som också hade kommit att intressera sig för det här specifika ärendet och tyckte det var så relevant att försöka få fatt i Dr. Crippen, så han utlyste en belöning på 250 pund till den som kunde lämna uppgifter som ledde till ett gripande av doktorn. 250 pund, det måste ju vara en ansenlig mängd pengar på den tiden.
Ja, det får man nog säga. Ja.
Skulle vi inte kunna göra en halvhalt här, Lena?
Mm.
Och nosa lite på det här fenomenet med belöningar för tips. Alltså, jag känner igen det här. I Palmemordet till exempel fanns det väl belöningsutfästelser. Jag kan nog krysta fram några fler uppmärksammade mordutredningar. Men alltså, vem beslutar om det här? Och är det vettigt och klokt? Eller riskerar det att locka knasbollar, så att säga? Att lämna tips som är falska och allt det där. Har du något på det här?
Alltså, jag skulle säga så här att absolut, man går ju ut med någon form av belöning när man väldigt gärna vill ha hjälp. Det är nog ett sätt det används på. I övrigt så finns det en hel del pengar som betalas ut av polismyndigheten inom ramen för informatörsverksamheten. Alltså när det finns människor som levererar på löpande band information till polisen. Och det här är ju döljt i
hunkel.
Ja, det är döljt i hunkel, som det heter.
Det här var roligt.
Ja,
döljt i hunkel. Har vi en ny merch här? Du jag kan vara döljt i hunkel.
Ja, jag hoppas verkligen det.
Varför är det här höllt i dunkel.
Det ska vara det, därför att allting som har med informatörsverksamheten, hanterverksamheten, bearbetning av tips och uppgiftslämnare och infiltratör och fan hans moster, det ska vara verksamhet inom polisen som inte ska vara känd, för att du faller på eget grepp, eller att säga, det ligger i sakens natur. Däremot så vill jag bara säga att det är väldigt reglerat. Det har inte alltid varit så, men nu för tiden är det det, och det är på förekommen anledning. Det har liksom kommit upp, och ganska kända case som vi alla kanske tänker på när jag pratar om det här, där man var tvungen att reglera det. Till exempel så var det en stor granskning av hur man hanterar tipspengar 2018, tror jag den granskningen kom. Där man då stolpade upp liksom ett par kriterier, man satte tydliga beloppsgränser, man kallar det här för gratifikationer. Mm. Det heter ju inte tipspengar, det heter gratifikation. Där man då ska uppnå vissa kriterier. Det ska finnas en tydlig beloppsgräns. Hur det praktiskt ska gå till när man ska överlämna de här pengarna. Vilka som ska få dem och för vilken typ av tips. Det är ju inte så att om du ringer till polisen och säger min granne odlar maja, så kommer du få liksom en swish av staten. Utan det här är väldigt uppstyrt, och det är en verksamhet. Så. Och den är, precis som du började, det är väldigt svårt. Man kan ju dra till sig knäppjökar, folk kan försöka ge tips som inte stämmer och så vidare. Det finns ingen människa som går runt på att hålla på och ge information till polisen tror att man kan ha det som någon sån här sidosyssla. Att det kommer en liten paycheck från staten en gång i månaden. Jag skulle säga så här. Jag tycker att vi ska ha ett avsnitt, och det kommer bli ett svårnavigerat avsnitt, men jag tycker att vi ska ha ett avsnitt om informatörsverksamheten, där vi pratar om det som går att prata om utifrån att hantera uppgiftslämnare, skillnader på informatörer och infiltratörer och vad hanterarna så gör, och navigera i det väldigt försiktigt. Men där kan vi kanske gå in lite djupare på de här delarna, tänker jag, framöver.
Jag tycker det låter som en utomordentligt bra idé. Och en annan bra idé är ju att gå på paus nu. Och efter pausen så kommer jag ställa en jätteviktig fråga till dig.
Åh, spännande. Välkomna tillbaka då till den här podden som är krimpoddarnas krimpodd. Det vill säga, det finns bara en krimpodd, och det är Över min döda kropp. Och det är den du har rattat in. Det är här du får krim, men kryddad med en jävla massa fakta, kunskap och anekdoter upplevda bakom avspärrningsbanden. Det är där du har hamnat. Nu skulle du ställa en fråga, Anna.
Snygg leverans där, Ljungdahl. Ja, men tackar. Alltså så här, jag känner ju också till några såna här mordärenden där anhöriga själva vill utlysa en belöning till den eller dem som kan lämna tips som kan leda till ett uppklarande. Är det okej? Okay? Får man göra det? Vet du det? Alltså, hur hanterar man det? För det är bara att gå till sig själv. Om min son skulle vara försvunnen, så skulle det ju, jag skulle ju viga mitt liv för att försöka hitta honom, såklart. Inklusive pantsätta mitt hus.
Ja, exakt. Och din kropp. Jag tror inte att polismyndigheten kan eller bör lägga sig i det. Vad du vill göra med dina pengar, om du vill ge dem då till antagonisterna och kidnapparna eller vad det nu kan tänkas vara, det får nog stå dig fritt. Men det jag vet om hur man jobbar aktivt med försvinnanden och eventuella kidnappningar, så kommer du nog i det aktiva fallet få ganska starka rekommendationer för vad som eventuellt är en framgångsfaktor, vad som inte funkar i att röka ut kidnapparna.
Just det.
Att framkalla fara för den som eventuellt är snatchad och så vidare. Så att det kan nog komma lite coachning i hur du, eller det kommer att komma coachning i hur du ska jobba medialt och i eventuell kontakt med de som har dina anhöriga. Men huruvida du vill ge dina pengar, det kan inte polismyndigheten säga. Det får nog stå dig fritt.
Ja, det låter ju rimligt att det skulle funka så. För en aspekt i detta, alltså med utfästelse av alltså tipspengar eller belöning, eller kalla det vad du vill, så följer ju att det ofta börjar strömma in tips.
Skit också. Man ökar på mängden skit. Och jag vill bara säga en sak till. Svenska polisen har en helt fantastisk uppklarningsprocent när det kommer till kidnappning. Det går ta med fan inte att kidnappa någon och tro att man ska liksom kunna pressa pengar och komma undan med det. Vilket gör att den vägen är nog ganska dum att gå. På det. Men ja, du håller med.
När det gäller
då
specifik kidnappning, tänker du?
Ja. Jag håller med. När man då, i samma sekund som man säger för bra tips, så den som kommer med ett bra tips som kan leda till, och så brukar det låta, då är det ju öka incitamentet för jävligt många människor som vill ha pengar att komma med tips.
Ja, men så är det ju. Och det gäller ju även mordärenden, får man utgå ifrån.
Ja, klart.
Och så även i effekten av belöningsutfästelsen i Dr. Crippen-caset här. Nu strömmade det in tips plötsligt. Varje dag. Det var iakttagelser av Crippen på hundratals ställen, både i England och i andra delar av Europa och säkert USA också. Och det här tog ju, alltså, Scotland Yards utredningsstyrka i anspråk. Alltså, någon måste ju nu bearbeta alla dessa tips. Och det här är ju en verklighet som vi har att hantera även idag i Ljungdal, eller hur?
Jag hörde senast på nyheterna i morse något ärende som de drog där det hade strömmat in tips. Och då kommer tipsen in så här. Det var en kvinna som hörde av sig. Hon hade sett en man som såg lösker ut på tunnelbanan.
Oj, använde hon det begreppet?
Ja, det var i alla fall det de använde på nyheterna.
Är det sant?
Mm.
Gud.
Mm. Han kanske lever i vandel.
Ja, verkligen. Ja. Ja, vad intressant.
Alla tips är inte bra.
Man kan väl säga så här, idag så finns ju en utredningsmetodik för spaningsmord, det vill säga när man inte har en skäligen misstänkt eller har gripit en person misstänkt för ett mord. Det här är ju inte riktigt ett spaningsmord, här finns ju en misstänkt person. Men oaktat det så kan ju samma metodik användas för att, så att säga, katalogisera tips som kommer in, alltså sortera, värdera och agera. Det är väl inte fel att säga. På tips. Och sannolikt fanns inte den metodiken då, men idag så finns det ju ändå en viss, så att säga, rutin för att hantera en stor mängd information som strömmar in till polisen i samband med den här typen av brott.
Ja, och prioritera, för vissa tips kommer man att agera på direkt, och när man hamnar i läge noll, då kommer man behöva gå tillbaka och så får man ta liksom nästa dust med tips, de som kanske inte pockade på uppmärksamhet med första fallet, men i brist på annat så börjar man jobba på nästa vända. Och det är inte helt ovanligt att den gärningspersonen som det till slut visade sig vara, fanns i tipshögen från början. Men man har helt enkelt sorterat bort de tipsen för att de inte visade sig i första läget så himla bra.
Det har hänt åtskilliga gånger faktiskt i segdragna utredningar. Ja. Att det visar sig att, nåväl, låt oss återgå till SS Montrose och Captain Kendalls förehavanden. Han kunde inte riktigt släppa det här med far och son Robinson. Och en kväll, när då pappan och sonen hade gått till fartygets salong för att äta sin kvällssupé, då smög han in i deras hytt. Och inne i hytten så hittade han bland annat...
Älskvärd jävel!
Ja, eller hur?
Här älskar man ju!
Ja, man gillar ju det här. Mm. Inne i hytten i alla fall så hittade han bland annat en brun hatt som han kände igen som en hatt som den här pojken då ofta bar. Och han inspekterade hatten och noterade att på insidan så var den fylld med tidningspapper. Och han funderade på om det här kunde ha handlat om ett sätt att försöka anpassa passformen till huvudet så att den satt stadigt. Så han smög i alla fall ut till sin egen hytt igen, Kendall, Captain Kendall, och bestämde sig för att jämföra då utseendet på pojken ombord med den på Ethel i tidningarna som hade basunerats ut tillsammans med Dr. Crippen som då efterlysta. Och han konstaterade här nu att det fanns vissa likheter mellan Ethel och pojken Robinson. Åtminstone så hade pojken ett mycket feminint utseende. Det finns bilder på hur Ethel såg ut förklädd till pojke. Och det kommer jag att bjussa på.
Fan vad älskvärt.
Naturligtvis.
Ja. På Instagram då?
Jajamän.
Mm.
Men han var inte säker än. Alltså det här var ju, skulle han nu liksom röja det här för hela omvärlden? Man måste ju förstå nu att det här passagerarfartyget befann sig ute på Atlanten och runt om i Europa och säkert i USA och Kanada så följdes ju nu den här liksom jakten på de här två.
Mm.
Men han kände sig ganska snart säker. Och den 22 juli så skickade han ett telegram till Scotland Yard där han upplyste om att Crippen och Ethel fanns ombord. Men att då Crippen hade rakat av sig mustaschen och Ethel var förklädd till pojke. Och hur det nu var så betraktade man det här tipset på Scotland Yard som skarpt, så att säga. Det här, det hade substans.
Fan, vilket fint telegram att få när man sitter och letar efter två personer. Ja.
Ja, alltså det var ju inte uteslutet att de mycket väl kunde ha haft planen att ta sig ombord och ta sig till USA, kanske, i slutändan, via Kanada. Förklädda till, alltså det är ju en ganska raffinerad flyktplan, trots allt.
Absolut.
I någon mening, ja. Så Walter June från New Scotland Yard. Han undersökte nu fartygsrutter. Han behövde ju hitta ett sätt att ta sig i kapp Montrose. Så han föreslog att man skulle segla i kapp SS Montrose med ångaren Laurentic som just var på väg mot Quebec. Han mötte visst motstånd här, för det här är en ganska trasslig operation i början på 1900-talet. Men han fick sin vilja igenom och så skulle det också bli. Det som var svårare däremot var ju att återkoppla till SS Montrose och Kendall vad som var på gång. Och Kendall gick ju omkring nu på sitt fartyg och funderade på, har mitt tips kommit fram och tänker man agera det. På det eller händer ingenting? Men så en natt, det var då det hände. Då kom det ett telegram till fartyget, avsänt från en London-tidning, sägandes, vad gör du? Är passagerarna upprörda över jakten? Och då förstod Kendall att tipset hade nått Scotland Yard. Någonting var på gång. Och det här var bara det första av ett hundratal telegram som sen skulle nå fartyget och som rörde då den här jakten på en mördare ute på Atlanten. Och Kendall förstod naturligtvis också att det befann sig tusentals människor i omgivningen som följde då rapporteringen liksom på land i media kring vad som hände ute på till havs.
Var han inte nervös att det här paret, far och son Robinson, skulle få reda på att de visste att de var på båten?
Jo, naturligtvis. För det var ju också så att det var flera passagerare ombord här som hade gjort iakttagelser. Som också hade läst tidningen innan man liksom klev ombord. Så han var ju supernervös över detta. Det fanns ju trots allt en viss flyktrisk här.
Svårt att fly bara. Det blir ju någon form av hopp över reling.
Ja, eller hur? Det han gjorde, Kendall, det var att försöka hålla dem varma. Bland annat genom att bjuda dem till kaptensbordet i den stora mässen på kvällarna.
Aha.
För att liksom signalera att jag anar inte oråd. Kom och sitt här med mig så får ni äta tacos och allt möjligt.
Ja. Jag tror absolut att de serverar på tacos. Absolut. Det tror jag.
Hur den var nu, så Montrose gick fint som en skuta, som man säger.
Det gamla uttrycket.
Ja, och började närma sig Kanadas kust. Och nu beordrade Kendall att farten skulle tas ner. För han insåg att om det förföljande fartyget då, Laurentic, skulle hinna i kapp, då var jag tvungen att hålla igen lite här. För man vill ju inte liksom komma i hamn och riskera att de här två nu skulle fly. Och Mr. Juve som befann sig på Laurentic, han ville ju samma sak. Han ville att gripandet skulle ske ute till havs. 16:30 på morgonen så stod Juve i alla fall redo på däck och befann sig nu så nära Montrose att han kunde ombordstiga fartyget. Mm-hmm. Han var förklädd till lots för att inte väcka för stor uppmärksamhet. Han hade också gått live-vägen så att säga. Ja. Han körde den. Ja. Och det var ju faktiskt så att det var ju ännu inte bekräftat att Mr. Robinson faktiskt var Dr. Crippen. Så han behövde agera med viss försiktighet här nu och själv försöka söka fysisk kontakt med doktorn eftersom han hade träffat honom tidigare och kunde liksom ta igen honom, som man säger på snutspråk. Mm. Duve klev ombord, presenterade sig för Candle och simsalabim så närmade sig faktiskt snart Dr. Crippen det här sällskapet. Spontant, själv.
Mm-hmm.
Och då säger Candle, let me introduce you. Han bröt ju på holländska.
Jag tyckte det lät perfekt.
Ja, bra. Läkaren sträckte i alla fall glatt fram sin hand medan Walter Dew sa, good morning, Dr. Crippen.
Fan, vad fint. Och där går vi på paus, Anna. Nu vill man ju sen få reda på vad som blev av det där. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka igen då till Krimpoddas Krimpodd över min döda kropp. Nu står de där på fartyget och Dew, förklädd till lots, har precis dragit ner brallorna på Dr. Crippen och identifierat honom, typ. Vad händer nu?
Ja, det får man ju ändå säga. Bredvid Dr. Crippen så står då Ethel, iförd, vit skjorta, hängslen, slips, väst, en brun kavaj, långbyxor och blank polerade stövlar.
Ja, all in. Det gillar man ju som spanare.
Hon hade gått all in. Mm-hmm. Och när hon senare då skulle förhöras av Walter Dew och hans gubbar så att säga, så skulle hon medge att hon tyckte förvisso inte hon passade särskilt bra i pojkkläder. Men hon tyckte ändå att det här hade blivit ett ganska spännande äventyr. Och inte ens när hennes pojkvän då, Dr. Crippen, tog fram saxen för att klippa av hennes långa hår inför avresan från Antwerpen så protesterade hon. Och det skulle visa sig att de hade alltså tagit sig från London till Amsterdam, vidare till Bryssel och senare Antwerpen. Och planen var att ta sig just till USA via Kanada. Och Ethel hade uppgav att hon tyckte det här var ett ganska spännande, som sagt, äventyr och hade njutit till och med av resan stundtals och av kaptenens uppmärksamhet i den fina salongen. Men en reflektion som jag fick när jag läste det var att hon kanske faktiskt inte ens var medveten om att Crippen var misstänkt för att ha mördat sin hustru.
Nej, det kanske hon inte visste. Och vi får inte heller glömma bort att det är ett barn. Hon är 17 år.
Exakt.
Vi som någon gång har varit i närheten av en 17-åring. Det är inte klart i ankontoret. Det ska vara klart för oss.
Det ska vi ha. Hon är ute på väldigt klart för oss.
Hon är ute på världens äventyr.
Alltså, eller hur?
Ja, skulle barn av vår tid få åka fartyg och svänga sig på däck? Visst hade det varit spektakulärt, men nu är vi också 100-någonting år tillbaka. Det här måste ju ha varit världens äventyr. Hon är för fan med i någon form av mashup mellan Indiana Jones och...
Fartygsexakt.
Det är såklart hon tycker det här är nice, men jag måste ändå landa i att han får väl ha lite ansvaret att han valde en jävligt dålig cover story om han tyckte att det skulle hålla samtidigt som han interagerar så tajt med folk på en isolerad yta över tid. Jag skulle vilja säga att han var en jävla klåpare som brottsling.
Ja, han var inte, det var inte han, han borde ha fortsatt ägnat sig åt homeopati.
Don't quit your day job. Nej, absolut.
Exakt, exakt. Mm. Hur som helst, det skulle ju komma att bli en rättslig prövning naturligtvis. Och det här caset var ju otroligt uppmärksammat. Och till och med i Londons Central Criminal Court så stod folk i långa, långa köer för att få följa det här i realtid så att säga. Och över 4000 människor anslöt.
Jävlar.
För att kunna få se det här live. Ja, live förresten. Det fanns väl inga alternativ på den tiden.
Du tänkte att de var inte på Zoom?
Nej, precis. Hur som helst. Bevisen presenterades ju nu för rätten. Dels så var det ju det här R-et på offret. Mm. Dels så handlar det ju om inköpet av giftet, skopolaminet, om du minns.
Mm.
Och inte minst motivet.
Just det.
Han levde ihop med en kvinna som han inte älskade, som hade träffat en annan man och som hotade att ta ut skilsmässa om han inte gjorde som hon ville och allt det här. Och dessutom hade han själv träffat en ung kvinna som han hade förälskat sig i. Förhandlingarna tog 4 dagar. Och sen överlät man ju då till juryn att överlägga kring en eventuell dom i detta. Eller en dom i detta. Juryn överlag i 27 minuter. Det måste ju vara någon form av rekord.
Verkligen.
Ja, och Crippen dömdes alltså mot sitt nekande för mord. För juryn fanns det överhuvudtaget inga som helst tveksamheter och Crippen dömdes till döden genom hängning. Ethel genomgick också rättegång eller rättslig prövning men friades helt från delaktighet i mordet.
Hm.
Och avrättningen då slutligen skulle äga rum och skedde så också den 23 november 1910. Och jag har även hittat lite information kring detta. Dr. Crippen skrev innan avrättningen ett brev till sin älskade. Och det löd, "Face to face with God, I believe their facts will be forthcoming to prove my innocence."
Mm.
Han insisterade också på att få ha med ett foto på sin älskade Ethel i graven, liksom ett brev från henne. Ethel själv fanns inte med vid avrättningen och hon skulle senare ta namnet Ethel Harvey, alltså Dr. Crippens mellannamn.
Just det.
Hon gifte senare om sig, fick barn och dog 1967. 84 år gammal. Men låt oss prata lite grann om dödsstraff. Jag tycker alltid det är lite läbbigt när man så att säga springer på det straffet.
Ja, det är ju väldigt definitivt.
Ja, det är ju det. Och det var ju så att Crippen då, han dömdes till dödsstraff genom hängning. Jag var tvungen att googla lite för att se hur länge det här pågick i Storbritannien med dödsstraff. Och det sista dödsstraffet verkställdes.
Mm.
I mitten på 60-talet, 1965. Och den sista hängningen så sent som 1955.
Sent?
Ja. Och i Sverige, om man tittar på hängningar då, dödsstraff genom hängning, så verkställdes det sista 1836. Och det sista dödsstraffet 1910.
Mm.
Så britterna hade kvar som rättsprincip.
De bet i lite längre.
Mycket, mycket längre än Sverige. Men ett sånt här fall kommer ju ofta med någon form av efterspel. Och vad gäller detta så kan väl sägas att det här caset blev och har varit otroligt uppmärksammat. Och jag nämnde det i del 1 av det här caset, att det har uppmärksammats i en massa filmer och böcker och allt möjligt. Och på Museum of London så finns bevarat både handbojorna som användes när Crippen greps, liksom hans hörapparat för allmän beskådning. Det jag också har grävt fram var att Captain Kendall såg sin chans här att göra sig en hacka.
Självklart.
På detta. Han gjorde en liten resumé som han fick publicerad i Daily Mail, där han beskrev då sitt detektivarbete. Och där framgår att Ethel kramade ständigt Crippens hand. Det tycktes mig onaturligt för två manfolk, så jag misstänkte dem genast. Så var det ju inte riktigt faktiskt. Men han kunde ju också då delge såna här oerhört snaskiga detaljer, så som vilken mat de hade ätit i salongen och vilka böcker de hade läst på däck och så vidare. Men det finns en punkt till i efterspelsektionen som jag skulle vilja lyfta. Det var ju nämligen så att doktorn hävdade ju sin oskuld.
Mm.
Han beskrevs inte heller av omgivningen som en person som liksom hade det i sig att mörda en annan människa. Tvärtom, han beskrevs som en otroligt sympatisk och vänlig och timid person.
Ja, du sa ju mysfarbror i början, ja, vad han ju känns
precis.
Som.
Mm. Och det är så att ett flertal då av Crippens släktingar i liksom modern tid har dykt upp. Och hävdat doktorns oskuld och velat få till stånd DNA-analyser av kroppen som hittades i hans hem.
Okay.
Det visade sig då, det var ett amerikanskt universitet som åtog sig att göra detta. Det vill säga, man jämförde då prover från kroppen, alltså gjorde DNA-analyser av prover från kroppen som grävdes fram i Crippens hem med DNA-profiler från Coras anhöriga. Hon fick ju aldrig några barn, hon kunde inte få barn, men hon hade andra anhöriga. Och det visade sig att vävnadsproverna från utgrävningen i källaren var från en man.
Mm-hmm.
Ja, och det omkullkastar ju en hel del. Och man kan ju fundera på, fanns det två kroppar i den här gruppen?
Jag undrar ju hela tiden, var är boxaren som han rimligtvis borde vara arg på? Och boxarens eventuella pyjamas låg ju i den där källan. En manspyjamas i alla fall.
Det låg en manspyjamas där och det har aldrig klarlagts vems den var.
Nej,
eller
okay.
Varför den låg där. Men det är klart att det väcker frågor. Fanns det ytterligare en kropp där? Eller handlar det om att provtagningsprinciperna i början på 1900-talet var ganska risiga och man inte förstod hur lätt DNA kontamineras? Eller de här proverna kontamineras. Ja, det är ändå ganska intressant. Och man kan ju fundera på om det var så att Dr. Crippen tyvärr dömdes så som oskyldig och till och med mördades av staten, för att hårdra det. Han dömdes ju till dåtidens strängaste straff.
Då undrar man ju vem som har dödat Cora och eventuellt boxan och grävt ner i hans hus.
Exakt.
Men även om det allt sånt tyder på att det är klart att det är han, så kan man ju inte med säkerhet säga att det är han bara för att det är hans hus.
Nej, det kan man faktiskt inte.
Det är därför det är lite vanskligt med dödsstraff. Det är svårt att backa ur.
Exakt.
När man får bättre metoder och sådär. Ja, jävligt
exakt.
Spännande.
Jag skulle också vilja ta upp en liten detalj till. För det är nämligen så att om inte den trådlösa telegrafin just hade fått sitt genombrott vid den här tidpunkten, så hade man förmodligen aldrig klarat upp det här mordet. I vart fall inte på det sätt som skedde. Det var ju så att någon gång på 1800-talet så kom ju kommunikation med hjälp av morse. Eller morse säger vi. Morse. Morse-alfabetet. Men det funkade ju inte med liksom de här telegrafikablarna att nå fartyg ute till havs. Istället så fick man ju kommunicera med hjälp av ljussignaler, med hjälp av fyrar och annat när det gällde fartyg. Men bara något enstaka år före att Crippen och Ethel klev ombord SS Montrose så hade alltså en italienare, Guglielmo Marconi, lyckats skicka ut trådlösa signaler mellan sändare och mottagare. Och detta med hjälp av radiovågsprincip, alltså radiovågor genom luften. Och Marconi fick Nobelpris året före gripandet av Crippen. Och då installerades alltså trådlösa telegrafer på alla stora såna här lyxfartyg.
Just det.
Och bland annat så användes det för att sända SOS från Titanic. Men hade inte detta skett, då hade förmodligen inte heller Crippen gripits.
Ja, men alla de här historiska casen, det är både spännande. Alltså det är spännande berättelser och livsöden, men det är också tidsmarkörer, man får lära sig om den rättsliga utvecklingen, den tekniska utvecklingen.
Och hur viktig den är för brottsuppklarning.
Ja, och skillnaden nu och då, man landar ju hela tiden, eller jag landar hela tiden, hur hade man gjort i dagsläget? Ja. Vad hade man haft för möjligheter i dagsläget? Och det är ju mycket mer forensik och teknik och metoder och allt vad det nu är. Men jag landar ju hela tiden i att den mänskliga faktorn, de mellanmänskliga samspelen och beteenden och så vidare, de är ta med fan exakt likadana då som nu.
Ja, det är sant, Lena. Det är helt sant. Jag kan ju känna ett litet mått av avund alltså ändå över att inte få ha jobbat med utredningar då.
Ja.
Fasen vad mäktigt alltså att få försöka hitta lösningar.
Skulle det vara konstigt om du gled in på utsättningen på måndag i hög hatt och tredelad tved? Med typ en monokel.
Med frågan, när avgår fartyget?
Ja, men du har ju någon form av sjuklig liksom förbläss för Locard och de andra. Du vill ju vara där.
Ja, det hade varit
tittade
så
du på Sherlock Holmes när du var liten?
Ja, jag älskar ju allt det där. Jag älskar allt med Jack the Ripper. Eller älskar, men alltså hela den utredningen. Jag fantiserar ju om att lösa den där jävla...
Nej. Ja. Tack, Anna.
Jag tycker det är intressant och jag kan ändå inte släppa riktigt tanken på att Crippen kanske faktiskt var oskyldig trots allt. Men säkra svar om det kommer vi sannolikt aldrig få, tyvärr.
Nej. Skitroligt, Anna. Spännande. Vi kommer återkomma. I höst så kör vi som vanligt case-torsdag. Så sista torsdagen, ish. Det blir ibland inte riktigt det. Men ungefär en torsdag i månaden i alla fall. Så har vi sagt att då kör vi case. Ibland jättegamla och ibland bara jättegamla. För att vi gillar upplägget. Det går att bromsa in och diskutera olika saker. Precis som vi har gjort idag. Och jag vet att du har förberett en lista. Jag hoppas innerligt att den är på tema. För det har ju du börjat göra mer och mer.
Ja, det kan jag garantera.
Ja, vad fan vad fint. Men först tänkte jag komma med lite samhällsinformation. Idag är det den 13 juli och idag släpps pocketen av vår bok Någon måste dö. Jag tycker att det vore fantastiskt fint om ni puffade den på Instagram. Kanske köpte den om ni har några anhöriga som fortfarande inte har läst boken. Det vore asroligt. Vi har en ganska invecklad tävling kopplad till det här. Jag kan säga några små saker om det. Om du befinner dig i Stockholm så kommer du ha chansen. För jag har planterat flera av de här pocketböckerna i så kallade döda brevlådor. Vad är det, tänker du? Ja, det hade du vet om du läst boken. Men det ligger helt enkelt utplacerat pocketböcker runt om i Stockholm. Och på vårt Instagram, Ljungdahl och Ginghede, så kommer det komma ledtrådar och instruktioner. Hittar du boken först så kommer du att vinna pris.
Det här konceptet är ju så att jag nästan måste gå och byta småbyxa. För att jag vill ju själv vara med och tävla.
Ja, jag vet. Herregud. Men jag tror att det finns folk där ute som skulle hinna före dig.
Va?
Alltså jag har sett dig i rörelsen, men jag tror att det finns folk som är snabbare på fot.
Jag är för fan smidig som en jävla panter, snabb som en...
Mm. Men du stonkar också när du knyter skorna.
Som en liten... Stonker.
Ja, det är sant. Nej, men Ljungdahl och Ginghede, där finns all information om, det här, om detta. Några andra saker, Anna kommer ju också bjussa, precis som förra veckan, på content kring det här avsnittet. Till exempel bilder på Etel iklädd sin herrdress där.
Också pojkdress.
Pojkdress, ja. Det är väl det. Och vecka 29, alltså det är ju snart, så kommer jag och Anna befinna oss ute till havs, eller precis, ute till skärgården. Vilket vi har gjort flera år i rad nu och har en ganska intensiv skrivvecka. Då kommer vi vara ganska aktiva med livesändningar. Så att alla vägar bär till Insta, skulle jag säga, nu.
Just det.
Det var det jag ville säga.
Bra summerat, tycker jag.
Och att vi är tillbaka den 17 augusti med podden igen. Och om ni får otroliga abstinensbesvär av oss, så kan ni ju klicka in på Nyhetsmorgon den 10 augusti. För då sitter vi där i rutan, som vanligt. Och pratar om någonting aktuellt inom brott och straff. Genren.
Det får vi hoppas.
Mm, det kanske blir... Tänk om vi skulle få... Skulle ni kunna laga en... Någon form av chili con carne.
Man kan ju få lite tvångstanke. Nu kliver jag ju ifrån, så att säga, vår avslutningsstrategi här. Men man kan ju få, när man sitter där live i en studio, kan man ju, det har ju hänt att man har fått tvångstankar. Tänk om jag skulle plötsligt utbrista ett könsord eller köttfärs eller... Ja, vad som helst.
Alltså sist vi var där, vi är ju där då och då. Men sist vi var där, då var det ju falukorvens dag. Så just när vi klev in i studion så låg det... Och jag fick jobba med så otroligt många processer för att inte bara sjunga "Jag vill ha blommor falukorv" mitt i sändning.
Jag själv, mina tankar seglar iväg på färbojäntan och allt möjligt. Men det...
Det säger så mycket om dig och mig som personer.
Nej, men vi höll ihop det. Det tycker
vi
jag.
Vi höll ihop det. Här kommer i alla fall Annas jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men tackar. Alltså, vi har ju precis nu då fått till oss att Dr. Crippen, han dömdes till döden. Och det här är någonting som jag har funderat en hel del kring. Mm-hmm. Alltså jag är ju en fundamental motståndare till dödsstraff, även om även jag naturligtvis känslomässigt ibland kan känna att det vore motiverat.
På sin plats. Jag känner det kanske lite oftare än du, men jag är fortfarande, om jag skulle få frågan ja eller nej, så är jag fortfarande nej till dödsstraff, men ganska ofta känner jag, eller?
Det tror jag med säkerhet att man kan säga. Ja, absolut. Men jag har också funderat på det här. Alltså jag ser mycket dokumentärer. Jag har också sett många såna här processer inför ett verkställande av dödsstraff. Och försökt förstå liksom hur man själv skulle hantera en sån här dom. Ett datum liksom. När det så att säga är dags att gå den där gången mot dödskammaren. Det är ju jävligt.
Det är tunga steg.
Ja, för tusan. Men det finns ju då en vedertagen företeelse i USA.
Får jag bara säga en sak?
Ja.
Apropå gång, det finns faktiskt i stora polishuset i Kronoberg, så finns det en jättelång gång som går från arresten bort mot häktet.
Ja.
Vet du vad den gången kallas?
Ja, suckarnas.
Suckarnas gång. Det säger så mycket.
Ja, det gör det.
Nu kan du få gå vidare.
Och man kan relatera till varför.
Det kan man verkligen göra.
Hur som helst, i USA, när dödsdomar då ska utdömas, så har man historiskt under ganska många år gett internen en liksom sista önskan.
Mm.
Som inom rimlighetens gränser då försöker infrias.
Just det.
Och jag försökte själv föreställa mig, vad skulle jag vilja ha för sista måltid?
Ja, vad kom du fram till?
Nej, men alltså det går inte. En del av mig tänker så här, varför skulle jag vilja äta en sista måltid? Det verkar ju helt absurt. Man kan inte framkalla någon som helst slags njutning av det. Å andra sidan så vet jag ju att många som har suttit på death row, de har suttit så länge och väntat på den här dagen så att de är närmast, ja men alltså,
jag
vet inte. Ja, i alla fall, det kanske framstår som morbid det här, men jag gjorde en Google-sökning för att se vad har andra människor valt, helt enkelt.
Jaha.
Och jag börjar då på plats nummer 5. Och jag skulle vilja motvilligt ägna en minut åt John Wayne Gacy. Ja, du vet, the killer clown.
Mm.
Som gärna uppträdde på barnkalas och sådär samtidigt som han lockade, det var väl små pojkar tror jag, till sexuella övergrepp och senare mord. I vart fall, han önskade en lite märklig sista måltid kan kanske tyckas. Han hade ju varit anställd på KFC under många år. Och han ville göra någon tribute till KFC nu när han skulle själv fritera, så att säga.
Alltså Kentucky Fried Chicken?
Just det.
Är det de vi pratar om? Ja, okej.
Okay. Ja, och han önskade därför 1 dussin hårt friterade räkor, en hink hårt friterad kyckling, pommes och jordgubbar.
Mm-hmm.
Är det en bra sista måltid, tror du?
Åh, vad sjukt att min första tanke var så. Han har alltid tyckt om hårt friterade grejer men vet att det är cancerogent. Man tänkte att nu är det kört ändå. Så att nu kan jag äta de cancerogena.
Jaha, du tänker så. Jag tänker mer, varför tog han ingen dipp till? Det verkar jättetort. Förlåt, bara gick jag över gränsen.
Nej, jag tycker bara roligt hur våra tankar så att säga spritter iväg som ystra kalvar. Ja. Ja, okej.
Okay. Ah, okej. Okay. Plats nummer 5.
5,5 kommer nu.
Mm? James Edward Smith. Han dömdes för mord och avrättades 1990. Han önskade sig inte någon sista måltid alls, utan någonting helt annat.
Mm.
Några nävar med jord.
Jaha.
Han var nämligen tidigare tarot- och voodoo-utövare. Och ville antagligen då testa lyckan, eller lyckan, men testa sin framgång inom den här professionen en sista gång genom att då utföra en voodoo-ceremoni.
Ja, men då är man fan i mig övertygad om sin gåva. Om man
det
tror
måste man säga.
För jag tänker att de allra flesta tror ju inte på skiten. De lurar ju bara av folk pengar. Men då måste man ju ändå tro på skiten om man tackar nej till biff med bea och istället för att ha en skopa jord.
Ja, precis. Men myndigheterna godkände inte detta.
Nähe.
Och istället då, som second, alltså hans andra alternativ, det var en tallrik med slät yoghurt.
Mm-hmm.
Det var, så att säga, andra valet. Om jag inte får jorden, då vill jag gärna ha lite slät yoghurt bara.
Men du, finns det inte människor som spår folk i filmjölk? Han kanske lömskt, han kanske ändå gjorde det.
Sen.
Jag fick för mig att det finns några människor som liksom häller upp filmjölk och sen utifrån bubblorna och sådär spår så, nej, du kommer bli typ så här bilakerare när du blir gammal. Det ser jag här i bubblorna.
Fasen, vad smart om det var så. Men då kunde jag ha bett om en kopp kaffe lika gärna.
Han kanske var en yoghurtspåre och inte en kaffespåre.
Just det. Så kan det ha varit. Okej. Plats nummer 4. William Bonin. Han dömdes för våldtäkt och mord på 21 individer.
Mm.
Han var ju ganska kreativ på något sätt ändå. Han alltså använde sin sista önskning genom att försöka förhindra att dö av själva avrättningen då genom giftinjektion. Han hade nämligen diabetes. Och genom att beställa 18 stora söta läskedrycker och 3 stora chokladglassar så försökte han ju alltså ta livet av sig själv. Mm. I en liksom glukoschock istället.
Ja, just det.
Det är ändå, det är kreativt ändå. På något sätt.
Ja, det är att ta liksom makt. Ta makten över det. Hela själv på slutet.
Det kan man ändå säga.
Funkade det?
Nej, det gjorde det inte.
Nej, okej.
Okay. Det blev en giftinjektion till slut ändå.
Mm, okej.
Okay. Plats nummer 3. Lawrence Russell Brewer. Det här är en riktig, jag ska inte säga vad jag känner när jag läser om den här mannen. Men han dömdes till döden för att ha mördat James Byrd Jr. genom ett fasansfullt hatmord. Vars detaljer jag inte ens tänker gå in på.
Det är en av de tillfällen där du känner att dödsstraff ändå inte,
ja,
är helt orimligt.
Det här tangerar mitt, liksom mitt känslomässiga ginghede, säger jag, för fan. Mm. För så hemskt tyckte jag att det här var. Ja. Men när det då blev aktuellt för honom att beställa sin sista måltid så valde han en trippel cheeseburgare, pizzor, 3 stora öl, en stor skål med jordnötsfudge, ett stort lass med glass, omeletter med grönsaker, barbecue, 2 portioner friterad kyckling med mera.
Oj.
Och guess what? Han åt inte en enda tugga. Han beställde det här bara för att jävlas. Nu fick man ju slänga en massa mat.
Och en jävla genomrutten person.
Verkligen. Och det han kommer att minnas för,
ja,
eller komma sig ihåg för bland sina medinterner, är att detta, hans jävelskap, bidrog till att man upphörde med möjligheten att få önska sig en sista måltid 2011.
Vilket jävla fullblodsas, alltså. Så han slutade med att förstöra för de andra.
Ja, så vidrigt.
Ja, det var väl bra ändå. Ja, okej.
Okay. Okej, okay. Låt mig ta plats nummer 2. Nu ska vi prata om marskalk Michael Ney. Napoleons favoritgeneral. Han kallades för den tappraste av de tappra. Och alltså flera hundra år efter sin död så är han alltså känd för att ha varit en av Napoleons mest framstående marskalkar. Och han stod vid Napoleons sida i flera slag. Men i slaget om Waterloo, och här är jag ganska dålig på min historia, men det blev något slags debacle efter detta. Och Napoleon abdikerade ju, eller följde ju efter det här. Och i samband med detta så arresterades ni och åtalades för förräderi i alla fall.
Mm.
Och han förklarades skyldig och dömdes till döden. Och skulle då avrättas några dagar senare. Och hans sista önskan var att han vägrade ha ögonbindel. Och han ville själv ge order till soldaterna att sikta rakt på hans hjärta.
Var det arkebusering eller?
Ja, exakt.
Aha.
Han skulle avrättas genom arkebusering.
Han var general in i döden, så kan man väl säga.
Så kan man säga, och det som lär ha sagts när han stod där då inför soldaterna utan ögonbindel var: vänta på min order, det kommer bli min sista till er. Soldater, eld.
Gud. Ja, okej.
Okay. Ja, det har ju något ändå.
Han var i karaktär fullt ut.
Det får man väl ändå säga.
Mm.
Okej, okay, plats nummer 1. Victor Fugger. Han hängdes 1963 för kidnappning och mord. Och han var den sista som gick det här ödet till mötes i Iowa. Som lite kuriosa. Han hade inga stora önskemål för sin sista måltid. Han önskade sig en ynka liten sak, nämligen en oliv.
Mm-hmm.
Hans tanke var nämligen att den här oliven efter hans död skulle liksom gro i hans kropp och utveckla sig till ett träd som ett minne för eftervärlden.
Ja. Ja, alltså, jag kan se vissa så ser jag saker som talar emot. Men för all del.
Jag också. Men det finns ändå något fint i det. Hur den är, om vi står öga mot öga med döden, så tror jag att de flesta av oss ändå, ja, jag vet inte.
Det är ju inte helt ovanligt att folk som har varit helt oreligiösa, även ateister, någonstans på dödsbädden börjar be och börjar prata om det som kommer sen för att göra ridån lite mer uthärdlig.
Det tror jag, absolut.
Då kanske man bortser från förnuftet att jag kommer nog inte bli en olivlund på Lesbos, utan jag, så att säga, jag kommer åka ner i köttkarnen som alla andra. Min smit. Av köttfärs du blev, av köttfärs ska du åter bli.
Av köttfärs är du kommen.
Ja, exakt. Av köttfärs
ska du åter bli. Gud, nej, det här var ju ett deppigt listtema. Men jag tycker ändå, jag fick jobba lite med mig själv kring etiken och moralen här. Men jag tänker att det här är ändå trots allt människor som har dömts enligt någorlunda demokratiska principer, och varav många av dem har begått fasansfulla handlingar, och det har skrivits om i allsköns mediala forum. Så att jag tycker att vi kan bjussa på det.
Jag tror faktiskt inte, Anna Jinghed, att du behöver ta ansvar för människor som har begått brott för 200 år sedan. Tänk om du hade varit skådespelare. Ja, Anna, då är det en scen här där du ska spela pedofil. Nej. Alltså, jag är ju emot pedofili.
Om jag spelar pedofil kanske alla tror att jag är pedofil.
Exakt. Och vem är jag då?
Ja.
Tänk om någon tycker att... Ja. Tack, stabil leverans idag, Anna, och hela den här jävla terminen. Nu kommer vi gå på sommarlov poddmässigt, och vi önskar er alla där ute en fantastisk sommar, oavsett om ni är lediga eller sliter i gruvan med en kanariefågel på axeln.
Ja, det ska bli så härligt.
Mm. Så vi ses och hörs på Instagram, och sen är vi tillbaka i augusti.
Ja, det är vi.
Bye bye.
Lena.
Ja.
Jag fick aldrig säga mailadressen.
Nej, just det.
hej@ljungdahlochjinghede.se. Hej då.
Fan, du nailade den det sista du gjorde. Vilken jävla tur att jag inte hann stänga av.
Jag tänkte jag skulle hinna precis innan.
Dabba, ta inte bort det där. Låt det vara. Hej då.
Podplay. En del av Power Media.